den sista i raden av kungar är du den enda som kan hindra den onde Lord Warlock från att släppa lös ondskans vilddjur över landet. Ditt uppdrag är att genomsöka borgen Shadowgate med dess hemliga lönnvägar, kollapsade golv och beväpnade varelser. Ditt mod och din klokhet hjälper dig att klara uppgiften, men ett bra svärd kan också vara bra att ha.
Säger välkomna till första avsnittet av en helt ny svensk spelpodcast som heter Par i pixlar. Den består av mig, Robin, och min fru faktiskt.
Ja, Filippa heter jag.
Vi kommer att spela nya spel och gamla spel och helt enkelt prata om dem. Eftersom att vi bägge två känner att vi vill sprida våra åsikter om... om spel och
ja.
Spelrelaterade ämnen, så
ja.
Att säga.
Det finns mycket bra spel där ute som är värda att spela. Alltså det är ju mer en upplevelse,
ja,
tycker vi.
Ja, precis. Spel är ju mer än bara spel. Spel ska upplevas och inte bara spelas.
Ja.
Och vi har väl tänkt att vi kör igång med ett avsnitt här. Och sen så får vi se hur det blir för oss med uppföljare på avsnitt. Om vi ska göra fler avsnitt och hur ofta de kommer komma, hur frekvent. Det kommer absolut inte bli en gång i veckan till att börja med, vad vi
Nej.
Vet för...
vi gör det här för att vi tycker att det här är kul.
Ja, precis.
Så vi kommer göra det när vi har tid och när vi har orken till det.
Ja.
Och självklart om det finns lyssnare.
Ja, ja, precis. Alltså, vill folk höra oss spela spel så, eller höra oss när vi pratar om spel, så liksom gå in och gilla oss på Facebook. Vi har en blogg också. Vi kommer ta det framåt slutet här, hur man når oss och sådär. Jag tycker nästan att vi kör igång. För innan vi börjar prata om spelet i fråga som vi ska prata om här en längre stund, vad har vi spelat för någonting annat den här veckan? Vad har du spelat till att börja med?
Jag började spela Super Metroid första gången i hela mitt liv. Jag kom väl inte sådär jättelångt, men jag är inte helt klar med det. Jag vet inte, vi kanske gör något podcastavsnitt om det kanske till och med. Det började jag spela. Jag är beroende. Jag tycker det är jätteroligt. Men jag ska inte prata för mycket om det. Och sen har jag spelat World of Warcraft.
Ja, precis. Alltså, Super Metroid är ett perfekt spel att göra ett avsnitt av.
Ja, för exakt. Jag känner att vi sparar den juvelen.
Ja, precis. Och det finns otroligt mycket att säga om det spelet.
Ja, exakt.
Det är ju, alltså... Jag ska inte säga något annat än att det är ett... Det är en personlig favorit liksom. Ja. Du vet ju att jag älskar det spelet mer än någonting annat liksom.
Ja.
Fantastiskt
men,
spel.
Vad har du spelat då?
Jag har spelat lite olika. Jag har igår kväll så när inte du var hemma satt jag faktiskt och spelade igenom hela Mega Man 2 med en kompis.
Jaha.
Med Dennis, du vet. Och sen så körde vi även Turtles in Time. Det är så här, Turtles in Time är ett...
Det är så roligt.
Ja, det
alltså,
är perfekt.
Det funkar.
Det är perfekt att bara typ, så här, man sätter sig ner en fredagkväll, man öppnar en öl och så har man en bra kompis.
Ja.
Och så bara sätter man sig och spelar en Turtles in Time.
Alltså liksom. Sådana spel, så här, gamla arkadspel, de funkar jättebra till sånt.
Ja.
Att socialisera.
Ja, det, precis. Turtles in Time spelade jag ju, alltså jag och min brorsa. Vi spelade ju det. Alltså, det var ju det första spelet jag fick till Super Nintendo.
Ja, men precis, du har ju väldigt mycket minnen.
Ja,
du
precis.
Älskar ju Turtles.
Ja, precis.
Man kan ju säga så här att vi tillhör den gruppen av människor som istället för att ta fram Monopol eller Wii.
Ja,
typ och spela något casual spel så tar vi fram våra arkadspel och lirar. Det är mycket roligare.
Ja, och just vi är ju du, jag vet inte, jag är ju i alla fall i Tördes-generationen. Även om jag känner att jag kanske är lite för... Alltså att jag kanske kom in i... lite för sent i Turtles. Ja. Jag kom in till Turtles. Alltså
jag är inte en Turtle.
Nej, du är för ung för vårt Kawabanga-fan. Liksom.
Ja, det.
Jag började kolla på Turtles när jag gick på TV på TV3 eller sånt där. Mm. Klockan 5 efter förskolan eller sånt där. Sen så hade man leksaker och alla de här leksakerna och såg filmerna, de tecknade och de otecknade.
Ja, det är ett helt universum det där.
Ja,
hur mycket som helst.
Turtles in Time är nog ett spel som vi också kommer återkomma till, får jag en känsla av.
Ja, vi ska inte prata oss färdiga.
Nej, förutom det så har jag väl kanske, jag vet inte hur mycket vad jag har spelat mer. Jag har börjat på Ni no Kuni, jag har liksom inte kommit någon.
Där har jag kommit längre än dig.
Du har spelat mycket längre än mig på Ni no Kuni.
Ja, vi har mycket att spela i alla fall och vi har gott om material till podcasten.
Ja, jag kommer liksom in, jag började spela Ni no Kuni och sen så fick du... Du bara, men det här ska jag spela. Och sen så har jag typ inte rört det. Nej, för det har kommit en massa andra spel emellan.
Ja,
där
Catherine och allting.
Ja, precis. Catherine började jag spela och då kunde jag inte lägga ner det. För det är typ bland det roligaste jag har spelat på länge. Fantastiskt spel. Men nog om det. Nu börjar vi prata om... vilket spel ska vi ha som tema det här avsnittet? Man har väl kanske sett titeln då.
Ja.
Vi ska spela ett spel till Nintendo 8-bitars som heter Shadowgate. Och det är släppt till Nintendo 1989. Mm-hmm. Och innan det så släpptes det faktiskt på Apples Macintosh-datorer. Samma år som jag är född, 1987. Då. Och då, jag tror att den första versionen var svartvit.
Mm.
Om jag inte minns helt fel. Och det är utvecklat av ett företag som heter Icom. Jag vet inte vad de har gjort egentligen, förutom de har väl gjort Kemco har ju gett ut Shadowgate.
Mm.
Men jag vet inte ifall om det är bägge de här företagen som är involverade i Deja Vu och Uninvited, som är två
ganska
liknande spel i upplägget liksom. Shadowgate är alltså ett pusselspel. Det ska vi säga först och främst. Det är textbaserat.
Exakt.
Pusselspel.
Nästan som ett rollspel. Paper and pen.
Ja,
rollspel.
Typ det kan man säga.
Mm.
Och förutom de här versionerna då till Mac och till Nintendo så släpptes det även ett Shadowgate på Nintendo 64.
Jaha,
ja.
Det visste inte jag.
Det fick väl ljummen kritik när det släpptes.
blandade
recensioner. Men och sen så var det även det släpptes ett gäng bilder på ett Shadowgate-spel till Nintendo GameCube innan GameCube var alltså liksom färdig för release och så.
Mm.
När under utvecklingsperioden då hette den Dolphin. Alltså som i delfin.
Jaha.
Och när man släppte informationen om Dolphin då, vilka spel som var under utveckling.
Mm.
Då var bland annat ett Shadowgate-spel under utveckling, men sen lades det ner.
Mm.
En annan rolig sak också är att jag tror att det var 2010, för 2-3 år sedan, så startades ett Kickstarter-projekt till att göra ett nytt Shadowgate-spel.
Jaha.
Också.
Men kommer det funka?
Jag vet inte. Jag vet inte vilken plattform de har tänkt att om det ska vara någon alltså iOS-spel eller om det ska vara någon konsol eller så.
Ja.
Men jag har inte sett något mer om det så jag vet inte hur det ser ut.
Ja.
Men i alla fall Shadowgate på Nintendo.
Mm. Det har vi.
Ja, precis.
Besegrat.
Men vi börjar med vi tar lite kommentarer faktiskt från vi har lagt upp en bild på vår Facebook-sida.
Och så bad vi alla som kommer att lyssna till oss att skriva sina minnen till just det här spelet. För det är intressant, för det vi gör nu det är ju att prata om våra eventuella minnen till ett spel. Och våra erfarenheter och allting. Vi är ju intresserade av vad andra tycker också.
Precis.
Och det är viktigt för oss, så vi har ju frågat er.
Så att vi sätter igång med kommentarerna. Och den första kommentaren kommer från Anton Edvardsson.
Mm.
De enda minnena jag har av NES-spel överhuvudtaget är att man kunde hyra dem i början av 90-talet. Jag försökte alltid övertala morsan om att vi skulle hyra.
Mm.
Jo, precis. Det kommer jag ihåg.
Ja.
Tydligt. Mm. Man
det var som man gjorde.
Precis. Men sen har vi fått ett brev från Andreas Majgren. Där det står, jag hyrde spel på videofyren redan på 80-talet. Som en old school gamer. Sen kunde man köpa spelen för 450 kronor. Det var en fröjd att se ett relativt bra textbaserat spel. Svårt dessutom. Och med svordomar. Jo, Andreas, han bor ju i samma stad som oss. Och videofyren var ju en plats där man
kunde... The place to be, liksom.
Ja, där kunde man hyra filmer och spel. Mm. Det kommer jag ihåg tydligt
också. Men det var
också.
Så det var. Ja, man precis. Gjorde så.
Precis. Mm.
Vi har fått från Henrik Svensson också. Han säger, kul med podcast Robin Uffe och ett bra spel. Har aldrig klarat det själv, men såg på när brorsan klarade när jag var liten. Jag minns typ ingenting från andra halvan av det. Musiken är grym, skön stämning. Hatar facklorna.
Ja,
det ska vi väl berätta om. Precis, ja, men det kommer
facklorna,
vi till.
Facklorna kommer vi till. Men alltså, när jag var liten också, när jag spelade lite grann, så jag kommer inte heller riktigt ihåg andra halvan av spelet. Det var nu när vi spelade det som jag blev påmind om andra halvan.
Det kan vi ju säga att vi hade det ju relativt enkelt eftersom du hade spelat det förut. Jag menar att det kunde ha varit så mycket svårare.
Ja, absolut.
Så vi fick ju lite hjälp i och med att du liksom kom ihåg.
Ja, Vi körde ju egentligen första halvan av spelet. Liksom, det körde vi ju helt grundat på hur mycket jag kommer ihåg av det.
Ja.
Sen när vi kanske hade kommit 50% in i spelet så var det så här, shit, hur ska vi göra nu? Och då efter ett tag så var vi till och med tvungna att kolla lite guider och sånt. Så fort man läser de här guiderna, då kommer minnena tillbaka.
Ja, liksom. Precis.
Det här med fontänen och handsken och allt det där.
Alltså,
det kommer vi till.
Det är okej att göra det på sådana här spel. För det enda man tjänar, det är lite tid.
Precis.
Liksom.
Precis. Hur ser storyn ut i det här spelet? Och jag läste
lite i början om att man... Ja, vad är man? Man är en riddare eller vad som helst, säkert.
Ja.
Du kommer i alla fall till en borg som heter Shadowgate. Och det är en villain som heter Lord Warlock.
Ja,
skumt namn. titel. Ja, men... Och du ska då gå in i den där borgen. Du ska undersöka alla rum. Du ska hitta vapen.
Mm.
Du kommer möta fiender.
Mm.
Och du ska liksom på bästa sätt kunna besegra dem.
Världen i Shadowgate heter Tyragon. Och landet heter... Jag ska se, jag har skrivit upp det här för jag kommer inte ihåg att uttala det. Kal-Satyn. Ja. Och på The Gatekeeper Mountain ligger borgen Shadowgate. Mm.
Det kommer vi lite till sen. Men det verkar vara som att det är en ganska stor lore.
Ja, det finns en lore bakom Shadowgate.
Det är faktiskt rätt intressant.
Mm.
Men det är liksom pusselbaserat nästan.
Ja, det är ett pusseläventyr.
Man kan säga att du ser en skärm först i vänstra hörnet där du ser själva slottet.
Alltså spelskärmen är ju uppdelad i tre stycken
kolumner. Liksom.
Kolumner, ja. Precis.
Längst ner så har du alla dina kommandon.
Mm.
Det finns ta, gå, använd, öppna, etc. Och sen i högra hörnet så har du alla dina saker som du har med dig.
Precis.
För du kommer hitta väldigt mycket. Du kommer hitta facklor och sånt där. Och det kommer vi till som Henrik Svensson sa. Att han hatar facklorna. Och det lärde vi väl också oss att göra. Mm. För att du har ingen livmätare i det här spelet.
Nej.
Utan du förlitar dig på ljuset. Du måste alltid ha en fackla brinnande.
Mm.
Och du kommer hitta facklor på vägen. Men ibland så blir det lite tajt liksom.
Jo, precis.
För du kan inte ta vilken fackla som helst. Och det ska man veta om det här spelet. Det är fällor överallt.
Ja, ett klick så
då är du död.
Då är du kört.
Alltså det är ett sånt fruktansvärt svårt spel när det gäller det. För ett misstag och du är död.
De här facklorna fungerar ju liksom, som du sa, som en tidmätare. Man har liksom, som du sa, ingen livmätare. Och de här facklorna är ju, de brinner ju liksom. Men sen så blir lågan mindre och mindre och mindre. Exakt. Och mindre. Och när lågan slocknar, då är det game over.
Exakt, och de är så snälla att så fort den blir lite låg, då speedas musiken upp också. Så du blir ju inte direkt lugn.
Nej, men det är som i Mario 1 liksom, ja, när du har bråttom, att det liksom... musiken speedas upp och sådär. Men det finns ju facklor nästan överallt. Ja. Det finns vissa facklor man kan ta och det finns vissa facklor man inte kan ta. Exakt. Och det finns vissa facklor som leder till döden.
Ja.
För att det kanske är någon fallgrop eller någonting sånt där.
Det är ett trial and error spel.
Verkligen.
Verkligen.
Till 100%. Och du har ju också, dessutom så har du en liten karta nere i vänstra hörnet där.
Ja.
Där du kan se gångar och sånt där du kan gå. Så att du kan ju klicka på en dörr på den här bilden liksom.
Mm.
Så kan du klicka på att jag vill gå in i den här dörren.
Mm.
Men du har även en karta där nere där du också kan använda som en navigator på vart
du
vill gå.
Ja, det är små gråa kuber som ska symbolisera dörrarna alltså.
Precis.
Mm.
Och det här spelet är ju faktiskt ett av de här få spelen. Eller jag vet inte, för det kanske till och med är det enda till Nintendo 8-bitar som faktiskt är på svenska. Jag tror det.
Jaha.
Jag tror att det är det nästan, jag tror att det är det enda.
Ja, men det kan man ju säga att översättningen är inte så jättebra.
Nej, alltså det är ju... Precis, det är, alltså de har ju mest upp allt det här med å, ä och ö.
Ja, alltså gå heter gä.
Ja, typ. Alltså jag skrev upp några roliga... olika, det finns alltså... slä istället för slå. Det finns gä istället för gå. Och sen har du även bluta. Jag vet inte varför jag skrev ordet bluta.
Vad, sluta?
Sluta tror jag det var, ja precis. Sluta ska det stå. Men det är alltså så att det är mycket ord som är,
ja.
Alltså meningsuppbyggnaderna är ju korrekta.
Ja.
Och allting liksom så. Men
exakt.
Det är bara att vissa ord är helt liksom.
Och vissa saker, om man hittade någonting, det var någon svärdliknande
klinga. Typ. Klingan, precis.
Ja, precis. Ja. När man tryckte på den så stod det, du har dokumentet i handen.
Mm, precis.
Okej att det är pixlar och att det är väldigt svårt att se vad saker är, men det där var inget dokument.
Nej, det är en felöversättning.
Ja, exakt. Och det kan också komplicera saker och göra allting.
Du måste ju använda det där objektet fram mot slutet av spelet.
Ja.
Så att det kan komplicera väldigt mycket.
Exakt.
För att det är verkligen ett viktigt objekt fram mot slutet av spelet. Och i den här borgen då, så förutom att det liksom är gillrat med fällor... Vad finns det för fällor i det här? Det finns förutom de här, du har ju såna här luckor i golvet du kan trilla ner i och rycker du i någon spak så kanske du kommer med ett monster.
Och det är ju rätt roliga sätt man kan dö på också.
Mm.
Alltså man kan ju säga så här, varje gång man dör så kommer då The Grim Reaper liksom.
Ja.
Döden kommer fram och så är det en liten snygg melodislinga.
Och den där melodislingan.
Ja.
Vet du vad, när jag spelade det här spelet första gången hos min moster när jag var liten. Och jag minns den där bilden på The Grim Reaper, eller på döden där.
Ja.
Och den här horisonten av dimmor som man ser i bakgrunden där.
Exakt.
Och den här melodin.
Ja.
Alltså den melodin är ju verkligen...
Du är nog inte den enda.
Den är så inpräntad. Ja. I mitt huvud liksom sen min barndom. Så det är det jag kommer ihåg mest från det här spelet. Det är faktiskt dödsskärmen.
Ja, för det var väl den skärmen man såg mest.
Ja,
alltså
det
är ett sånt fruktansvärt svårt spel alltså.
Absolut.
Men ja, faktiskt det må ju säga så att jag tyckte det här spelet var jättebra.
Mm.
Jag gillade det jättemycket.
Och ett av de roligaste sätten som vi dog på under spelet. Kommer du ihåg det?
Slämmad.
Ja, man blir slämmad till
man typ ser en... Man öppnar väl någon kista.
Mm.
Och det är alltid... Alltså, man kommer ju spamma spara-knappen hela tiden.
Mm.
Det är ju bra, man kan spara när som helst.
Ja, det är en fördel.
Ja, verkligen. Men så öppnar man en kista. Visste inte alls vad som skulle komma fram liksom.
Man vet ju aldrig det.
Nej, det är det som är grejen. Du kan inte vara bra på det här spelet.
Nej.
Liksom. Du kan inte ana. Du kan inte tänka.
Nej, du kan bara memorera det liksom.
Ja, exakt. Och det kommer ut någon grön slime av något slag.
Mm.
Slem.
Slem.
Man försökte gå över det, typ peta på det, ja, allt möjligt. Man måste använda sin fantasi. Men om man då går över det här, då kommer du typ halka till eller något sånt där.
Och
du...
Jag tror att slemmet klänger sig upp på dig.
Jaha, så var det nog. Ja.
Och så blir man slämmad.
Du blir slämmad. Ja, och så dör du. Och det är...
Det är fantastiskt.
Ja, det är så intensivt. Liksom.
Och för övrigt så stöter man även på en man stöter på en sphinx och en cyklop och en fruktansvärt rosa behemot.
Ja.
Framåt slutet där. Som Lord Wardlock summonar och ja, ska ha ihjäl dig och sådär. Men
alltså det är ett bra spel. Jag tyckte mitt första intryck var att det här kommer bli intressant liksom. Och jag tycker verkligen det var intressant hela tiden. Det gick visserligen vi hade lite hjälp framåt slutet och så, men det var hela tiden spännande. Och liksom jag tyckte ibland tänkte jag så här, åh, det här kommer bli jättelångsökt. Ni vet att man kanske hittar ett föremål, vad vet jag, ett mynt. Och så, aha, nu måste jag gå tillbaka 20 rum och använda det ett hål som jag såg för 3 timmar sedan. Det var inte så.
Nej.
Alltså det var lagom. Det var inte det att, som jag sa till dig lite tidigare, att ah, jag hittar en kista, den är låst. Åh, en nyckel, undrar om den passar. Ja, det var inte så.
Nej.
Så det var inte för lätt, utan det var svårt på en bra nivå. Man fick tänka till lite, men... Det som gör att det är svårt, det är ju liksom inte själva gåtorna så, utan det är ju att det är fällor.
Alltså, ja, och det handlar ju om att man ska sätta rätt objekt på rätt plats egentligen. Och jag tycker ändå att lösningarna i det här spelet är relativt logiska.
Ja, alltså jag det bör sägas.
Man ska spela Monkey Island-spelen, där har du verkligen totalt ologiska lösningar. Visst, det hör till den humorn lite i Monkey Island-spelen. Ja, de är väldigt speciella, men här känns...
Det känns ganska logiskt.
Ja, hyfsat logiskt i alla fall.
Dock var det några tillfällen som jag litade på det du sa och jag gjorde på ett visst sätt, fast jag hade kanske inte kommit på det själv.
Nej.
Alltså, vissa tillfällen var det så, men...
Som när vi var i tornet där uppe.
Mm.
När vi kommer upp i ett torn och så ligger det en jungfru fastkedjad.
Ja, exakt.
Och då så sa jag åt dig att du ska använda pilen och döda henne.
Nu ska jag döda henne.
Och du bara direkt så här, va? Ska jag döda henne? Ja, du ska döda henne. För att hon var en illusion. Hon var väl någon, vad var det stod? Helvetes hund eller något
sånt. Ja, men något sånt. Ja,
precis. Alltså jag minns ju det här spelet som sagt från när jag var liten och spelade hos min moster. Och jag kommer ihåg också, alltså som Henrik Svensson sa, att jag kommer ihåg första halvan väldigt, väldigt bra.
Det är väl den man har, alltså så är det väl med alla spel.
Den har man ju nött mest liksom.
Ja, exakt.
Så är det. Och sen framåt slutet där, då var det helt clueless. Jag var så här, jag kommer inte ihåg det här.
Nej.
Men så fort man läste lite i guiden och fick lite hintar, då var det så här, då kommer det tillbaka. Just det, det är, alltså, så man har ihjäl den där behemoten i slutet där.
Alltså jag tyckte att slutet, för man har ju hört väldigt många NES-spel som är väldigt otillfredsställande framåt slutet. Slutet, det blir väldigt så här, ja, nu har du klarat det, grattis.
Congratulations.
Ja, typ. Ja, men... jag kände inte så här.
Nej, man blir hyfsat tillfredsställd av slutet.
Ja,
faktiskt.
Jag kände mig stolt så här, ja, vi har klarat det.
Mm.
Det var inte ovärt liksom.
Nej, precis, precis.
Men dock är jag lite intresserad för att vi använde ju inte ens alla våra föremål som vi hade.
Nej,
och vi gick inte ens in i alla rum.
Nej.
Och inte ens använde alla kommandon.
Nej.
Vi använde inte kommando tala.
Nej,
tydligen så ska man kunna tala med varelserna.
Ja, precis. Det kan du göra om man vill ha ledtrådar av dem.
Precis.
Men det var ju saker som jag redan kunde.
Ja,
så det var,
exakt.
Kändes
vi gjorde
överfärdigt.
Det bara rätt hela tiden. Men jag undrar då, liksom, så här, kan man ta ner slutbossen på mer än ett sätt?
Jag tror faktiskt inte det.
Nej.
Men saken är typ som den här skölden vi hittade. Den kan man ju inte använda. Krönet, eller crest. Den kan man ju inte liksom använda, vad jag vet, på något annat sätt.
Nej.
Än att, alltså, du använder den inte överhuvudtaget. Du kan ta upp den och liksom ha den med dig, men du använder den aldrig. Och jag tror att det är för att det ska liksom framåt slutet bli fler alternativ. Du ska behöva fundera fler.
Det blir svårt.
Ska jag använda skölden
här? De lurar den alltså.
Ja, precis. De gör så här. Ta mer items. Det här är någonting du kanske behöver använda. Vissa av dem använder du aldrig.
Nej, det är ungefär som vi hittade en kista där det fanns 3 guldmynt och 1 stormynt. Lite större mynt. Vi tog 1 guldmynt och 1 stormynt.
Ja, det är det du behöver. Man behöver inte ha fler.
Jag hade ju tagit allting om inte du hade sagt åt mig att jag inte behövde det.
Precis. För man behöver bara 1 guldmynt. Stormyntet använder du, det lägger du i den där brunnen där. Och guldmyntet ger du ju till färge, vad heter han? Färgekaren.
Ser ut som döden.
Ja, The River Styx, referensen där. Att man ska åka över, man ska betala ett guldmynt för att få passera. Precis. Och det där är roligt också. För att när man kommer till det där trollet som sitter vid bron där. Jag tror att det är ett troll, va?
Visst ja, det är
han vill ju ha ett guldmynt. Men vi gav ju honom aldrig ett guldmynt. Nej. Utan vi använde en trollform för att gå förbi honom istället. För att hade vi gett honom ett guldmynt, då hade han säkert haft ihjäl oss. Det är så jag minns det i alla fall.
Ja, exakt. Liksom. Och det bör ju sägas också att man har magi.
Ja, just det. Man har lite trollformer där som man plockar på sig.
Det är ju samma meny liksom som alla saker som man har. Så du bara bläddrar på listan.
Ja, precis.
Och så kommer det till troll.
De hade roliga namn.
Ja, Illumina.
Men, tänker jag på Harry Potter.
Ja, men lite sånt alltså, ja, så som typ de flesta spells heter.
Ja, det kändes latin, de där orden.
Ja, typ. Ja, Illumina, men det står latin. Ingen förklaring alltså vad den gör eller någonting. Det är också samma sak, trial and error. Alltså, blir det fel.
Shadowgate är ju ett spel du kan bli bra på genom att memorera det. Exakt. Det handlar ju aldrig om skill.
Nej.
Det handlar ju alltid om liksom hur mycket du kan komma ihåg av spelet.
Och det är väldigt intressant, det är väldigt kul. Alltså jag tyckte verkligen om det här spelet. Faktiskt. Och inte bara själva upplägget att du går i ett slott och så, utan när du läser vad som händer, det är ju väldigt poetiskt. Allting som står.
Ja, det är poetiskt.
Det känns verkligen som att du är med i ett rollspel.
Ja, men det är precis som du sa.
Och det är verkligen... Alltså det är ett rollspel 2.0, för du har lite visuella hjälpmedel, du ser en skärm vad som händer. Precis. Men annars är det faktiskt som ett rollspel.
Ja, det är det.
Och spelledaren är spelet
själv. För man spelar väl i första person. Alltså du ser ju bilden du ser där av vart du kan gå och så, den är ju första person.
Ja.
Och när saker och ting beskrivs, typ som att du tar facklan i handen, det beskrivs ju liksom på ett sätt som gör att du är den här personen. Och ibland så den växlar ju lite också mellan att säga att du tar upp facklan till att jag känner mig bla 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 bla. Jag känner mig att kroppen lyfts, eller ibland blir det liksom att du känner att kroppen lyfts upp av den här magin. Nej, den växlar liksom mellan mellan liksom berättartekniken. Vilket är, jag vet inte om det är avsiktligt eller om det är liksom...
Jag tror inte det är det faktiskt.
Nej, jag vet
men,
inte.
Men det är mycket så här personer som man får höra talas om, profeten.
Ja, det finns en lore.
Ja, det är så konstigt liksom. Men det gör att man blir så nyfiken. Jag skulle lätt kunna läsa på bara för ett. Alltså bara för skojs skull.
Det är bara...
Ja, men
Google.
Vem är alla de här personerna som omnämns? Så, och det står det liksom, han omnämns som i en fråga. Kan det här vara det som profeten talade om,
precis,
till exempel? Vem är han? Liksom.
Jag tror att det finns en kortare lore. Jag är nästan säker på att det finns en kortare lore.
Jag hade hoppats att den stod med i manualen, men nu gjorde den inte.
Nej. Det ska sägas också att vi spelar ju spelen på maskinerna och inte på emulator.
Nej.
Utan vi bara flika in det.
Mm.
Sen så grafiken då, Filippa. Vad har du att säga om grafiken rent allmänt?
Grafiken har ingen betydelse, tycker jag.
Nej.
Dock kan jag tycka att till exempel här när man ska hämta facklor. Då tar man ju alla facklor som man ser, för man är ju rätt desperat. Man vill ju hitta facklor snabbt liksom. Och då är det lätt att man tar fel fackla. Och hur ska man veta att det är fel fackla? Att den kommer leda dig till ett monster typ.
Ja.
För det är ju så det är. Jo, för att den ser lite annorlunda ut. Det är kanske en pixel som skiljer den från de andra. Men det ser man inte.
Nej.
Alltså du måste studera bilden så noga liksom för att se att den skiljer sig. Så grafiken då, om man ska säga, den failar väl lite där liksom. Och ibland ser man inte ens vad saker är.
Nej, men jag Jag tycker att grafiken är faktiskt ganska bra i det här ändå. Alltså, den fyller sin funktion, ja, helt och hållet. Det är det som är det viktigaste i det här spelet, som ändå är så pass textbaserat som det är.
Ja, alltså jag lät väl lite motsägelsefull kanske, men du förstår vad jag menar.
Ja, ja, absolut.
Liksom, absolut. Den behövs inte, alltså den behöver inte vara jättebra. Nej. För att det viktigaste är det som, alltså själva beskrivningen, vad som händer.
Ja, precis.
Det är det man vill veta liksom.
Ja. Alltså det jag tycker att det här spelet handlar mycket om stämning. Du ser de här bilderna, och då, jag tycker att bilderna som man får se på platserna man befinner sig på, de är ändå väldigt de är bra ja, uppritade.
Jag
tycker att förutom alltså det bidrar ju såklart till stämningen. Grafiken bidrar ju till att du vill, att du liksom vill ta del, eller liksom att du sugs in i det.
Precis.
Och samma sak då med musiken. Samma sak gäller där. Musiken är, alltså jag tycker att det här är, det finns en del låtar i det här spelet som verkligen är helt så att säga perfekta.
Ja.
Men en del låtar är liksom så att man tänker inte på dem. De bara finns där som bakgrundsmusik.
Ja, de är lite sömniga vissa låtar. Så.
Men som själva introlåten där som är med i början. Mm. Och, vi ska inte nynna på den. Och låten när man dör. Och sen finns det någon låt till som verkligen är liksom riktiga masterpiece.
Ja, verkligen, faktiskt. Alltså. Och det är så imponerande att de liksom har lyckats göra såna minnesvärda och alltså rent av fina stycken.
Precis.
Nej.
Jo, ja, jag håller, jag precis. Ja, ja, jag håller med.
Men alltså att de har lyckats göra det på en, alltså med en sån till synes primitiv.
Ja, men det viktigaste är ju ändå att musiken bidrar till stämningen. Och det tycker jag att
det gör den
verkligen.
Alltså jag tycker att musiken står för 50%.
I det här spelet så tycker jag faktiskt att det gör det.
Ja,
men det
bidrar till så mycket.
Framförallt när man dör där. Den slingan tycker jag verkligen är verkligen. Den är så jäkla episk.
Ja.
den är
ett ball, faktiskt.
En metaversion på den. Det vore,
men
något,
den känns lite kluddrig. Det är så mycket toner hela tiden.
Ja, jag tycker den är fin. Jag tycker den är vacker.
Uh-huh.
Det jag tänkte på, hur, alltså, om man ser spelet nu när vi har klarat det, liksom, hur svårt kan man säga att det är? Det är svårt att avgöra egentligen. Men om du som, jag har ju spelat det förut. Du som aldrig har spelat det förut. Hur svårt upplevde du att det var? Hur många fällor fanns det liksom?
Alltså det är ju fällor hela tiden.
Det fanns 100 sätt att dö.
Minst.
Ja.
Säkert 500. För det var en fälla i varje rum.
Ja.
Men jag tycker att längden på spelet, det är ju inte så långt. Det kanske tar 4-5 timmar att klara.
Ja.
Nu gick det ganska snabbt för oss.
Ja, för vi hade ju mitt minne och vi hade lite guide.
Ja, hade jag spelat det själv hade jag kanske suttit mycket, mycket längre.
Lägg på 10 timmar. Tror jag.
Ja,
okej. På de här lösningarna som är relativt ologiska. Mm. Det finns ju vissa som verkligen är så här, okej, men det är klart att den ska vara där. Men vissa är ologiska.
Ja, men det är ett svårt spel. Det bör sägas. Det här är... Det har så många moment som gör att det blir svårt. Dels, du har ingen karta över saker. Fast vi hittar ju en karta.
Ja, den använder vi aldrig.
Den använder inte vi.
Jag vet inte varför. Man har ju den här lilla minimap-kartan.
Låter det förbli osagt. Jag vill inte lova att det inte finns en karta. Och så finns
jag vet inte heller.
Men dels för fällorna. Uppenbart. Alltså det är skitsvårt. Du vet inte om du kommer falla i döden. Liksom.
Nej.
Men längden på spelet liksom kompenserar det lite. För det är ju inte världens längsta spel.
Nej.
Du kan gå ute på några timmar. Så det kompenserar lite för det. Det är inget evighetsspel. Det är relativt logiskt. Alltså du använder föremål som passar in på rätt ställe.
Ja, visst, precis.
Förut med undantag av vissa saker som jag inte fattade alls liksom. Jag litade på dig.
Alltså det svårighetsgraden i spelet, det är ju liksom det är, som jag sa tidigare, det handlar egentligen bara om hur mycket du kommer ihåg från förra gången du spelade.
Ja.
Och i det första gången du spelar, då är det bara trial and error hela tiden.
Ja, exakt. Och då kommer det bli svårt.
Ja.
Men om
man kommer det.
Om vi utgår ifrån att det är första gången, då kommer det ta några timmar att gå igenom det. Så det är så det är.
Ja. Men, vi får väl se om vi ger oss på déjà vu någon gång. Eller det här andra spelet.
Som var likadant, ja.
Eller, ja, Uninvited heter det. Det ska vi kanske ge oss på också.
Ja, det hade varit kul faktiskt.
Vi får se. Men om vi ska summera spelet lite grann. Liksom, vad, jag fick ju liksom lite barndomsminnen. Mm. Liksom flashbacks från min barndom när jag spelade det här spelet med låtarna och stämningen och allting, och jag tycker liksom att det för mig personligen, det håller idag för mig, alltså jag tycker att det liksom, jag kommer aldrig glömma det här spelet.
Nej, det är ett bra spel.
Det är ett bra spel, absolut.
Alltså jag kom väl in i det lite mer framåt typ mitten. Jag tyckte i början, jag vet inte, jag var inte lika jätte, alltså jag var inte helt förtjust i det. Nej. Från början, men nu framåt slutet då tycker jag att det var värt de här timmarna vi satt med. Helt klart. Frågan är om svårighetsgraden kommer ju liksom hindra folk från att testa det, men jag tror inte det. Alltså vill man ha ett bra spel, ett roligt, intressant spel, man stöter inte på såna här spel så ofta. Vill man ha ett annorlunda spel ska man helt klart testa på det här. Och jag tycker inte att det är fyskam att använda sig av en
guide
någon till gång liksom. Det tycker inte jag, för att
i det här spelet så är det väldigt,
det kommer
så här,
bara ge dig lite mer tid.
Ja, och i det här spelet är det så här, läser du en guide till det här spelet,
ja,
då står det vad du ska göra, då gör du inte fel. Medan när du kollar på guider i andra spel, då är det fortfarande saker som du måste göra. Alltså en guide hjälper ju inte dig speciellt mycket i Super Mario Bros 1.
Nej.
Liksom, för du måste ju fortfarande utföra det.
Ja, exakt.
Men i såna här spel och rollspel, då underlättar ju en guide väldigt mycket.
Ja.
Liksom.
Ja.
Men vad tyckte du, vilka punkter i det här spelet tyckte du var bästa? Vad var det bästa med det här spelet då?
Oj, svårt. Musiken, helt klart.
Mm. Ja, jag skulle också vilja säga musiken faktiskt.
Och sen själva, alltså det här textbaserade. Mm. Alltså beskrivningen av allting som händer.
Att det är lite poetiskt.
Det är väldigt poetiskt. Alltså den, ja, nu kan jag inte ta något exempel bara för det, men du följer med och du sitter där och klamrar om handkontrollen liksom, och du läser med spänning det som står. Det är en sån häftig effekt liksom, för att du är verkligen fast i spelet.
Ja, jag håller med dig faktiskt. Vad är det sämsta med det här spelet?
Alltså det är både det bästa och det sämsta, att det är svårt.
Ja.
Tror jag.
Det är, som vi sa, det är många lösningar är logiska, men det finns ett fåtal som är väldigt ologiska. Men det är det som är utmaningen.
Ja.
Det är utmaningen.
Men sen som sagt, nu fick jag ju lite hjälp av dig.
Mm.
Du visste liksom, gå in i det där rummet, bränn mattan.
Ja, det var också så här. Okej. Men jag hade ju lika gärna kunnat bränt en matta i ett annat rum. Varför är det just den här mattan?
Men jag vet ju inte, för att jag tryckte inte på mattan först.
Nej.
Hade jag gjort det, eller hade jag testat någonting, då kanske den hade ju gett en liten
indikation.
En liten indikation på att jag skulle göra det. Så jag vet ju inte. För att, och det är lite synd. Jag kanske skulle ha klickat runt lite själv mer. Men nu gjorde jag inte det. Men ändå, det var bra ändå.
Vi avslutar med att fråga varandra frågan då. Är det här ett spel som du tycker är värt att spela?
Ja. Och du då?
Absolut. Har man inte spelat Shadowgate så ska man uppleva det. Och man ska uppleva det på Nintendo 8-bitars, som jag tycker är den absolut bästa versionen.
Ja, det tycker jag med.
Så, men känner du att vi är redo att lämna Shadowgate för den här gången?
Ja, jag tycker nog det.
Så att vi kör väl en liten musikpaus här, tycker jag.
Ja, och då lyssnar vi på Daniel Tidwell med låten For Those Who Fight.
Från
Final Fantasy 7.
du, det var mycket gitarrer där.
Ja.
Det är coolt, sånt är coolt. Det här är alltså del två av episod ett på våran podcast. Och här är väl tänkt att vi ska prata lite om spel i allmänt och spelrelaterade saker. Det kan vara spelrelaterad kultur, det kan vara någon nyhet som vi tycker är liksom viktig att prata om eller som vi känner att vi vill diskutera.
Precis, för att vi har ju många intressen. Vi gillar ju film väldigt, väldigt mycket. Så jag antar att vi kommer prata väldigt mycket om film här också som man kan härleda från spel.
Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you.
What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you?
Det roliga är att innan vi blev tillsammans så såg vi faktiskt varandra på en konsert. Kommer du ihåg det?
Ja, det kommer jag ihåg. Jag kommer inte ihåg datumet. Dock, jag brukar kunna vara bra på sånt, men...
Det var så att både jag och Filippa besökte nämligen Castlevania The Concert.
Precis.
På vilken...
Konserthuset
var det, just det.
Det var Suso som spelade. Stockholms ungdomssymfoniorkester.
Och sen så var ju även hon kompositören då, som har skrivit många av stycken.
Det var faktiskt.
Och vad heter hon nu? Hon heter Michiru Yamane, va? Om jag uttalar det rätt.
Något sånt.
Hon var i alla fall där och framförde några av sina stycken själv faktiskt. Det var ju faktiskt en bland det häftigaste jag har sett någonsin. Och sen så hade de ju den där gigantiska orgen där också. Som,
ja, det var riktigt coolt faktiskt.
Att höra Simons theme ifrån Castlevania 4.
Ja, men då ryser man. Det gör man faktiskt.
Ja, det var fantastiskt.
Det är svårt att förklara, men att höra spelmusik live liksom, eller framförd av en riktig orkester, det är väldigt speciellt.
Ja, men det där jag tycker är intressant också, att tv-spel blir någonting mer än bara ett tv-spel. Att musiken liksom kan leva vidare i sådana arrangemang och konserter och liknande grejer. Det är ashäftigt liksom.
Så jag blir väldigt imponerad av spelmusik, alltså rent generellt. Speciellt gamla retrospel till NES och SNES och sånt där. För att alltså, det är sån vacker musik. Alltså ta bara Castlevania 1 och 2.
Mm.
Bara den musiken. Den är ju helt otrolig.
Jag vet ju vad du lyssnar på, men du kanske kan berätta lite vilka spelsoundtrack tycker du är liksom dina personliga favoriter?
Oj, en svår fråga. Alltså jag älskar World of Warcraft. Speciellt musiken. Jag tror att det är musiken som gör att jag älskar spelet. Jag är inte en... Jag är väl ingen direkt hardcore gamer där. Men det är spelet som gör att jag återvänder. Alltså det spelar ingen roll hur många gånger jag har slutat spela WoW. Jag bara återvänder gång på gång på grund av musiken. Jag kan åka tillbaka till ställen jag var vid level 20 liksom, som var för flera år sedan.
Så fort det kommer en ny expansion så är du på igen.
Ja, ja. Och sen kan jag vakna en dag och bara tänka, åh, liksom, det där var good old times liksom. Och så kan jag bara åka dit, bara för att höra musiken. Det låter väldigt som att jag glorifierar hela den här bilden, men det är faktiskt så för mig. Jag älskar musiken i WoW. Men självklart Castlevania.
Ja, jag måste säga Castlevania, hela serien är en favorit för mig.
Alltså, helt otrolig musik, faktiskt.
Sen får man inte glömma Nobuo Uematsus
samlade
verk under hela sin era på Squaresoft och Square Enix.
Det går liksom inte att jämföra nästan med honom. Alltså, det är olika typer av musik, självklart. Men hans musik kombinerat med de här stora mästerverken som utgör Final Fantasy, det är, alltså, det är svårslaget, alltså.
Men vi hade tänkt kanske prata lite om oss också. Vad vi spelar mest och vad vi föredrar. Och
hur vi kom in på spel.
Ja, alltså, du kan börja berätta.
Ja, du. Alltså jag har tyvärr, måste jag erkänna, varit en backseat gamer. Alltså under väldigt många år i mitt liv. Och fast för några år sedan så tog jag mitt förnuft till fånga och så började jag faktiskt spela själv. Jag har alltid tittat på när mina äldre syskon har spelat. Och eftersom de tyckte att spelen var läskiga så är det klart att jag inte vågade sätta mig där själv med kontrollen i handen. Men, och jag kommer ihåg just ett tillfälle där min syster satt och spelade Resident Evil 2. Och hon var på polisstationen på andra våningen när den första zombien kommer. Och hon stod där med rocket launcher längst bort i korridoren, så det var väldigt långt liksom mellan henne och den här zombien, och den gick så långsamt liksom.
Wait, don't shoot.
Get down. We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer.
Och hon sa det: Filippa, ta kontrollen. Du behöver bara skjuta. Det är jättelätt. Han kommer dö. Jag har en rocket launcher. Mm. Liksom, det gick inte att misslyckas. Jag började trycka på en knapp liksom.
Ja, två tekniskt.
Ja, två. Jag behöver hålla in. Ja, men jag bara slängde ifrån mig kontrollen. Jag vägrade. För att jag var så rädd. Mm. Så sådana minnen liksom har jag från spel. Tills bara för några år sedan. Och det är väldigt konstigt liksom, för jag har alltid älskat spel. Men ja, jag har spelat väldigt mycket ändå, speciellt WoW då. Men du, alltså i och med att jag träffade dig så började jag spela mer. Det blev liksom en del av vardagen att sitta och spela.
Jo, en del av våran vardag går ut mycket. Visst, vi har ju liksom bägge två arbeten att gå till och sådär, men förutom det, jag har ju bandet också som jag är väldigt upptagen med ibland bitvis, men så fort vi får lite tid över så brukar vi hitta något spännande spel och spela tillsammans eller precis. På varsitt håll eller.
Alltså spel, jag älskar spel. Alltså det finns en sån, det finns ett hav av spel som man kan välja mellan också. Och det är som vi sa lite i första segmentet, att det är upplevelser. Mm. Det är som när du fick mig att spela Final Fantasy 7 för första gången.
Ja.
Jag sa det, att det här är en upplevelse. Alltså folk som inte har spelat Final Fantasy 7, de har gått miste någonting. Verkligen, det är bland det bästa jag gjort i mitt liv.
Du sa någonting i stil med att jag tycker synd om människor som aldrig kommer lära sig uppskatta det här.
Ja, och jag står vid det, så jag står fast vid det.
Final Fantasy 7 var väl kanske det spelet som fick mig in på alltså japanska rollspel. Alltså just, jag hade väl spelat lite tidigare, jag hade väl kanske ögat in Final Fantasy 6 och sådär. Men det som verkligen fick mig att börja spela, det var faktiskt när jag var väldigt liten. Alltså jag fick en Atari, den här med träpanel på. Jag vet inte om det är 5200 eller vilken det är. Det kan vara den. Vi chansar på att det är i alla fall en väldigt tidig Atari-konsol. Svart joystick, röd knapp. Det var min första maskin. Och till den hade jag bland annat spelen Juiced. Och sen hade jag även något pongliknande tennisspel och mobilspel och... Och sådär, och den där maskinen hade jag ganska roligt med i säkert ett år. Mm. Jag var ju själv kanske, alltså jag kan inte ha varit mer än 3 år kanske. Men senare så fick jag faktiskt ärva ett Nintendo. Mitt första Nintendo. Och jag fick en sån där Nintendo case, du vet, en sån där plastbox som jag har nu. Med ett gäng spel i, bland annat då Mega Man 2. Som var mitt första möte med Mega Man och med Nintendo, tror jag. Mm. Och det jag minns den upplevelsen, jag minns jag liksom, jag kan ju spelet alltså utan till än idag. Och jag tror att där blev jag nog liksom, där kände jag att tv-spel var någonting som jag kommer hålla på med resten av mitt liv. Fast jag kanske var väldigt ung, men jag insåg det ändå. Och sen så var det liksom den naturliga utvecklingen därifrån till Super Nintendo och Mega Drive samtidigt där. Och sen PlayStation, Nintendo 64 och så vidare. Jag kände mig aldrig liksom riktigt attraherad av PC-spel egentligen. Med vissa undantag. Jag gillar spel som till exempel Grim Fandango och lite sådana där. Monkey Island tycker jag de är roliga liksom. Men sen så... Nej, jag vet inte. Konsolspel har alltid mer varit min grej liksom.
Ja, så... Det förstår jag. Mm. För att det finns bättre spel på konsol. Det skulle jag vilja säga.
Ja, det tycker vi i alla fall.
Det tycker vi. Mm. Även om jag älskar WoW. Men ja, jag håller med.
Men om du ska välja ut några serier då, som du tycker är dina favoritserier av spel. Förutom då World of Warcraft.
Ja, WoW in my heart, nej. alltså det är ju svårt. Fast egentligen inte. Final Fantasy, självklart.
Typ alla ungar som växte upp när vi växte upp. Hade ett Final Fantasy 7 hemma.
Ja, exakt.
På något sätt.
Ja. faktiskt. Ja, jag vet inte.
Vilka andra serier liksom? Silent Hill.
Ja, mycket bra spel.
Mm, ja,
det där med serier är lite svårt.
Enskilda spel också.
Enskilda spel, ja. Jag gillar Castlevania. Det gör jag självklart. Hela serien.
Jag har ju mina favoritserier väldigt nära hjärtat. Och det är ju faktiskt framförallt då Final Fantasy, Resident Evil, Silent Hill. Jag älskar Metroid-spelen. Och faktiskt har jag en väldigt stark kärlek till Shenmue också på Dreamcast. De båda delarna där. Så jag hoppas att det kommer en trea någon gång. Jag är en av dem som står i den här stora massan med högläfflar och facklor och vill ha en trea på det där.
Ja.
Så kommer jag en sega någon gång. Det är aldrig för sent.
Det är roligt att du nämner det, för att det var bland det första du sa till mig när vi träffades och du berättade om dina spel. Att det var just Shenmue som du... Det var bland det bästa spelet du hade spelat. Men ja. Shadow of Colossus också får du inte glömma.
Ja, verkligen. Första gången jag spelade Shadow of the Colossus. Du vet, ibland när man är sjuk och så har man riktigt hög feber och man nästan så här kan börja hallucinera. Nästan så. Tänk dig att du är i det stadiet och så spelar du Shadow of the Colossus för första gången hemma ensam med en stor TV. Det är en av de sjukaste upplevelserna jag har haft. Det är magiskt, verkligen. Och där kommer jag in på det här igen, att spel är mer än ett spel, utan Shadow of the Colossus framförallt, det är en upplevelse. Tillsammans med till exempel Final Fantasy 7 och sådär. Man ska inte vara rädd för att sätta sig ner med spel och kanske ta in dem som mer än bara ett spel.
Nej, precis. Och så är det ju nu med spel. De är ju mer än bara spel.
Ja, det tycker jag. Absolut.
Ja, men jag håller med. Jag älskar också Final Fantasy-serien. Mm. Men Final Fantasy 7 toppar ju allt.
Ja,
så är det för mig. Jag tror jag inte är ensam om det faktiskt.
Jag minns faktiskt när jag fick min första kopia. Den här berättelsen har faktiskt berättats i en annan podcast som heter Pixelklubben 64.
Ja.
Och kanonbra podcast. Lite reklam sådär, men kolla in dem. De är verkligen duktiga på det de gör. En av mina personliga favorit, eller våran personliga favorit podcast. Men i alla fall, det var julen 90, när släpptes det? Det släpptes julen 97 tror jag, släpptes december. Och jag och brorsan då, som hade precis, vi hade sett ett inslag på ett SVT-program som heter Cyber, som var ett program om IT, datorer, tv-spel. Där recenserade de Final Fantasy 7. Och jag har aldrig sett något liknande, för att det var ju också delvis det här steget från 2D till 3D. Att se ett spel röra sig så snyggt och verka så stort och intressant. Jag hade liksom aldrig varit med om något liknande. Så att jag önskade mig det tillsammans med min brorsa då. Skrev det längst upp på önskelistan på julafton. Och vi fick faktiskt ett gemensamt paket den julen då. Men det var ett stort mjukt paket. Så vi tänkte att det här är ju inget tv-spel. Utan det här är ju någonting annat. Liksom. Det är en stickad, två stickade tröjor från mormor eller någonting. Men då hade min mamma och min pappa spelat ett litet practical joke på oss. Så att det var ju fullt med tygtraser. Och i det där så låg ju såklart ett helt nytt exemplar av Final Fantasy 7. Men berättelsen tar absolut inte slut där. Utan det fortsatte nämligen med att när vi kom hem. Och vi kom hem sent den kvällen. Vi hade varit hos någon släkting eller jag vet inte fan. Och vi skulle starta spelet. Och det startar inte. Vi kommer till den här vita Sony-introt. Och där så händer det ingenting, utan spelet botar inte upp. Jag noterar med en gång att skivorna såg konstigt ut. De var liksom inte de här, du vet ju hur PlayStation-skivor ser ut, de är svarta under till. Men de här var liksom blanka, som en vanlig CD-skiva. Och jag tänkte så att morsan och farsan hade köpt dem på gula tidningen, hette den tror jag. Det var alltså som en förlaga till blocket, så att
ja,
säga.
Ja.
Och det var väl något konstigt med den här. Troligtvis så var det en amerikansk version. Jag minns inte. Men vi åkte i alla fall till Södertälje några dagar efter. Det var typ närmsta spelaffären. Och bytte det här spelet då mot en europeisk version. Så att till slut så kunde jag sätta mig ner och spela Final Fantasy 7. Sen dröjde det kanske ett halvår innan jag liksom köpte ett minneskort, så att jag kunde spara, så att jag fick spela om spelet varje gång. Så jag kom, alltså vi spelade utan minneskort hela vägen från början av spelet tills att du når liksom världskartan ut
det
ur Midgar.
Det är PS1-traumat. Alla har nog haft sådana,
ja, precis,
PlayStation 1-mardrömmar. Liksom att man har spelat ett helt spel och minneskorten inte funkar,
ja,
eller någonting.
Precis.
Ja,
precis. Samma här. Trasiga minneskort och allt sånt där. Det hände mig och min bror också när vi spelade Final Fantasy 8. Kom till sista bossen och hade sparat över samma sparfil. Vi hade bara en sparfil. Och det var ett sånt här, det var inte Sonys officiella minneskort, utan det var någon B-version. Så att till slut var filen corrupt. Så att det gick inte att ladda. Så vi fick spela om de där 90 timmarna eller vad det var. Vi hade ju gjort allting. Och det är sved, kan jag säga. Men det är en av de roligaste spelrelaterade minnena jag ändå har, liksom. Bandet mellan mig och Final Fantasy växer, liksom, växer starkare av de erfarenheterna. Och är det någonting mer som vi vill ha sagt egentligen med, i och med att första avsnittet börjar kanske lida mot sitt slut?
Nej, jag vet inte. Jag hoppas att folk kommer tycka om att lyssna till oss. Och ni får självklart jättegärna skriva till oss på vår Facebook. Det är facebook.com/paripixlar.
Precis. Sen har vi ju en blogg också.
Precis. blogg.se/paripixlar.
Ja, precis. Den snygga Facebook-bilden förresten som vi har där. Eller, den finns på bloggen också när vi står och posar som...
Ja, du är Link och jag är Samus.
Precis.
Ja, den är skitball.
Ja, den är faktiskt gjord av en gammal klasskompis till mig vid namn Anna Landin. Jätteduktig och
ja,
ni borde verkligen gå in och kolla på hennes Tumblr, heter det så? annalandin.tumblr.com. Eller Anna Landin på Twitter. Passa på att kolla in hennes serie hon håller på med. Jag köpte precis alla delarna där. Och det är min kvällsläsning innan jag går och lägger mig. Verkligen imponerad. Tack så jättemycket för bilden, Anna. Och vi hoppas att du lyssnar och att du kommer lyssna fler gånger. Är det någonting där ute som ni tycker att vi ska spela, så tveka inte på att skriva till oss på Facebook. Vad tycker ni att vi ska spela? Ska vi spela mer nytt eller mer gammalt, eller något enskilt spel som förslag, så säg gärna till.
Precis, och vi har inga gränser direkt, för att ja, må så vara, vi pratar väldigt mycket om retrospel, men vi spelar väldigt mycket nytt också.
Ja.
Så har vi spelet så, ja, så är det en väldigt stor chans att vi kommer använda det till podcasten.
Vi kan säga kanske med en gång att vi kommer inte spela något Call of Duty.
Nej,
den
det
saken
kommer vi inte.
Är väl, för det finns tillräckligt med folk som spelar Call of Duty. Men kom jag jättegärna med förslag på spel. Gamla, nya, allt ifrån Nintendo till Super Nintendo till PS3 till Xbox 360.
Ja, alltså vi har väl nästan alla konsoler förutom Dreamcast.
Ja, Dreamcast ska vi köpa. Jag har bara massa spel kvar, men
ja,
jag har ingen konsol som funkar.
Men annars förutom det så är det bara att skicka in allt ni vill att vi ska spela. Och inte bara tips, berätta gärna egna spelreferenser och anekdoter och roliga minnen och sånt där som ni vill att vi läser upp.
Ja, och kommentera, dela, gilla, allt sånt där. Ni kan det där redan. Så att, sprid ordet om Paripixlar. Så hoppas vi att vi kanske hörs igen nästa gång.
Det gör vi nu.
Ska vi gå och spela någonting?
Det tycker jag.
Ja.